Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Ja, vet du, Manne, vad det är för avsnitt egentligen? Det brukar du aldrig ha koll på. Jag har ju det uppskrivet här.
Nej, men jag kan gissa på att det är 578.
Nej, men 543 är det. Det är ju dumt att du tar i ett fel.
Det var ganska nära.
Vadå, det är ett år fel typ. Eller ett halvår, drygt ett halvår fel.
Kanske det bästa halvåret i hela vårt liv. Det får vi snart veta.
Vi säger i alla fall välkommen till Pappapodden. Nu börjar du bli, eller det känns som att vi har gjort det de senaste... Egentligen sen du blev pappaledig så känns det som att det har varit lite så här semester edition, eftersom vi har spelat in på så konstiga tider och det har varit olika och sådär. Så att det har varit lite semesterstämning. Men nu är det ju verkligen semesterstämning. Jag har ju faktiskt nu för första gången på väldigt länge semester i ordets rätta bemärkelse, eftersom jag har liksom ett jobb som jag går till på dagarna och som jag nu nästa vecka är helt ledig ifrån.
Hur är det? Vad ska du göra?
Ja, så det här är ju intressant. Nu har jag ju inte barn.
Alltså om man satsar pengar på att sitta på balkongen och titta på film, så kommer man ju inte få skitmycket tillbaka.
Nej, men så är det ju. Verkligen. Det, alltså, den där balkongen, det är ju helt sjukt vad den... För jag var ju lite så här, tvivlade ju, du vet, för det är ändå, jag la väl 11 000 på den här jäveln, på liksom fixa i ordning allting. Och med den här soffan och med lite bord och någon sån här trätrall. Och, det är ändå pengar liksom. Så jag tvekade ju lite. Men sen så nu, alltså jag känner ju att jag redan efter typ 2 veckor är det väl, så har jag liksom fått tillbaka det där med råge. För att jag ligger ju där hela tiden. Du vet, och nu igår var det lite mer kylig kväll. Men då hade jag ju på mig en sån här väst. Vad fan de nu heter, vad är det för jävla material i de där västarna? Du vet, sån här... Ja, skitsamma, jag hade på mig en
ingen aning, det finns massa västar.
Ja, men som alla har nu för tiden, som är lite så här luddiga.
Jaha, okej, okay. En teddy.
Ja, teddy väst. En teddy väst, ja. Och sen så hade jag liksom en liten pläd över mig. Och sen så låg jag och kollade på Killing
Eve. Fan vad folk inte säger teddy nu för tiden. Jag tror inte den yngre generationen hade sagt att det var en teddy väst.
Vad hade de sagt då, tror du?
Nej, pile säger alla. Pile väst.
Pile, ja.
Ja, så säger de. Mm.
Mm. En pile. Teddy säger min generation.
Ja, jag sa ju ingenting uppenbarligen. Men jag låg och kollade på Killing Eve och bara, alltså, det är så, jag känner det här lugnet, det är så mysigt. Men det var inte det jag skulle prata om.
Men vi måste dyka in där jättemega kort. Du håller på med din ADHD-utredning och sånt där, och jag känner att du redan har fått, alltså, underkänt eller godkänt beroende på vad man vill ha för resultat. För att du kan kolla på film, det är så jävla odampigt. Alltså, vem kan kolla på film nu för tiden?
Jo, men
jag kan det inte, och jag känner få som kan kolla på filmer så där.
Men vet du att det är det finns ju olika typer av ADHD, till exempel så här, när jag gör min utredning.
Du är en högpresterande film ADHD.
Nej, men det finns ju, jag tror att jag är en person, eller jag vet det, alltså, för att en del av utredningen får jag bara dra en liten kort anekdot angående min ADHD-utredning. Alltså bara liksom,
du får göra vad du vill.
Ja, men som ett stickspår. Jag var nu måste jag bara stänga en dörr här, för Jojo är ute och springer och han har så jävla högt på sin TV, och så glömmer han att stänga dörren på sitt rum och då kommer det läcka in. Joel, du måste stänga dörren till ditt rum, för att jag spelar in och då kommer ljudet. Ja, men det gör ingenting, gubben. Puss, puss.
Det var inte kognitiv dissonans där, att han ska göra det fast det gör ingenting.
Ja, precis. Nej, men det är för att han alltid säger förlåt. Jag får alltid sån ångest när han är så här, så fort jag så här typ, men Jojo, du måste duka av tallriken. Oh, förlåt pappa. Och då får man ju ångest. Man bara nej, men så farligt var det inte.
Verkligen.
Ja, men i alla fall då var det så här att för att man ska gå liksom vidare till nästa steg i den här ADHD-utredningen. Det är ju liksom flera steg. Först blir man ju typ så här utvärderad av en psykiater, och man får göra lite olika enkäter, och man får det är olika liksom djuplodande samtal som är liksom förberedande huruvida man ska gå vidare och faktiskt bli utredd. Så man blir liksom utredd för om man ska bli utredd. Vilket ju är lite speciellt. Och då en del av det är att man ska dels lämna kissprov för att man då liksom, om man då har eventuella...
Du har inte ADHD, du är bara drogpåverkad.
Exakt, du är så här, du håller ju på med tjack. Det är därför du är konstig. vilket ju är i och för sig ett problem, eftersom många som har ADHD, jag läste ju någon siffra att det
själv
var liksom... alltså det var en förkrossande majoritet av missbrukarna som man utreder för ADHD har ju ADHD. Alltså att det liksom är att man självmedicinerar, så det blir liksom lite moment 22. Om man då, men i alla fall, och då skulle jag göra det här kissprovet, och sen ska man också då lämna ett blodprov, och det är för att utreda huruvida man har liksom någon typ av sjukdomar som kan påverka, alltså liksom de testar, kolla blodet helt enkelt, olika värden och sånt. I alla fall, jag fick en tid för det här. Eller man får inte en tid, utan man får, det är så här drop in. Alltså man ska göra det från 9 till 17 en dag liksom. Och då skulle jag göra det på Volmar Yxskullsgatan 25, som ligger på
Södermalm,
ganska nära Zinkens damm i Stockholm. Och för de som inte är bekanta med området, så kan jag säga att det här är ju ett område där det är väldigt mycket missbrukare, för att där finns ju massa olika så här, beroendeenheten, det finns så här, Maria Pool, det finns väldigt mycket liksom väldigt mycket missbrukare som står där, för att det är, vad jag har förstått, att man kanske får sin Subutex eller man får sprutbyte, alltså det är olika sådana där saker. Så att när man, jag jobbar ju där också på Grand Gourmet, så att jag är ju där hela tiden. Och då ser man ju de här människorna. Och då vet jag att på Volmar Yxskullsgatan 25, där är det alltid en lång kö med vinddrivna existenser som står och står i kö på den här adressen. Och så står det liksom ordningsvakter där som ska hålla ordning. Så då när jag fick det här av Volmar Yxskullsgatan 25, att jag skulle lämna något blod och kissprov, då tänkte jag ju så här, ja, men jag ställer väl i den här kön med alla de här vinddrivna existenserna. Känner mig lite malplacé men ändå förvånansvärt mycket som att jag hade kommit hem på ett inte helt härligt sätt för min självkänsla. För att det kändes som att här är ju mina gelikar. Här står jag och ska lämna blod och kissprov. Det är liksom min nya, det är mitt nya liv.
Ja,
som...
men det där har du berättat om för ett tag sedan. Det var ju också nästan var med Yxkullsgatan. Vad fan var det då? Att du...
Ja, men det är ju att jag jobbar
nära
där.
Jobbet, att du Ja, men det var att, att det var någon så här kö med vinddriven existens där du har tänkt liksom att det här är mitt gäng.
Ja, och sen så skulle jag gå till jobbet. Precis. Och sen så skulle jag gå till jobbet och jag kände mig liksom... Alltså jag har ju alltid känt, det har ju varit en sak som vi har pratat om i podden också, att jag har känt mig som en liksom... missbrukare in disguise. Alltså att du vet det här som att jag om minsta lilla sak i mitt liv hade gått fel så hade jag ju blivit, alltså bott på gatan och typ prostituerat mig och varit heroinist för att jag är motsatsen till ett maskrosbarn. Det har ju varit en del av min liksom självbild. Sen har ju jag nu i och med skilsmässan och i och med det senaste halvåret kommit fram till, och tillsammans med min terapeut också faktiskt, att såhär, mitt problem är inte, alltså jag är grundtrygg, har vi liksom gemensamt konstaterat, att min självbild har varit lite falsk och att den istället har att göra då antagligen med att jag har ADHD och jag är liksom, har väldigt dålig impulskontroll och har väldigt dålig styr på mina känslor som gör att jag har känt mig väldigt osäker, men det är liksom inte i grunden något fel på mig liksom, så att säga, utan det är mer kemi och yttre sådär.
Som men vad är motsatsen då? Bara så jag förstår, vad är det om det är i grunden fel på en?
Ja, men då är det ju, då tänker jag att då har man problem med anknytning, man har problem med liksom nära relationer, man har problem att ha relationer i största allmänhet, man känner sig aldrig trygg, man måste alltid söka kickar, man måste alltid göra någonting, och jag har ju inte riktigt de problemen när jag nu liksom har börjat ta tag i det och börjat liksom reflektera kring de här sidorna och lite så här KBT-aktigt försöka sortera känslorna och ta ett djupt andetag, alltså så är det liksom, ja, det är en annan diskussion. Gud, jag är så här, det är tidigt på morgonen, jag har precis gjort pannkakor i barnen, druckit massa kaffe, känner mig lite disassociativ. Men jag ska försöka, jo, i alla fall, jag ställde mig i den här kön. Nu håller Jojo på i alla fall här, vänta lite.
Vad är det, gubben? Silvertejpen?
Okej, nu får vi göra en litet avbrott här i inspelningen, för nu måste jag ta fram silvertejpen. Nu ska vi se, vad är det för tid? Vad var jag nu? Kom helt av mig.
Jag vet inte riktigt.
Jag hade
du hade berättat om det här med att du är grundtrygg och sådär.
Just det. Ja, hur som helst. Jag i alla fall skulle då lämna det här blod- och kissprovet och ställde mig då följaktligen i den här kön tillsammans med alla de här missbrukarna och kom fram efter en stund då. Det stod väl där i en, kan det vara, mellan 5 och 10 minuter och de släpptes in här efter en. Och där står det alltså 2 riktigt stora ordningsvakter som ska hålla koll på, för jag kan tänka mig att det kan bli en del problem i en sån här kö när man samlar sådana människor på samma ställe med den typen av problematik. Och de tittade ju jättekonstigt på mig, vilket jag på ett sätt kände väl lite var positivt, att de inte tänkte att jag var en av de andra lite hålögda som också har lite problem med, du vet, när man har tagit amfetamin, när man får sådana problem med munnen, att man ser lite speciell ut. Och undrade vad jag
tuggar och sådär.
Vad jag skulle göra, då sa jag ska lämna blod- och kissprov. Och då tittade de konstigt på varandra och bara, ha. Och så gick de in och det var massa så här slussar, du vet, de skulle blippa igenom och det var liksom så här säkerhets... det var väldigt mycket sånt. Och sen så pratade de med någon, gick han in i något rum och pratade med någon en stund och kom ut och sen så bara, varför står du här för? Alltså typ, det här är ju... Här är det så här sprutbyte typ. Jag bara, det stod liksom Volmar Yxkullsgatan 25. Han bara, ja men alltså det är ju framsidan av det här huset. Nu är du på liksom bakgården där det liksom är, alltså verkligen så här, vad gör du här? Och så bara, på framsidan, så gick jag fram. Och där var det ju en vanlig sån här, om du tänker dig en lite mindre sjukhus vårdcentral entré där alla normala människor liksom går in, där man bara...
Där kände du dig inte riktigt hemma.
Nej, och där gick jag bara förbi, för där ska inte jag gå. Jag ska ju gå och ställa mig med liksom de här vinddrivna existenserna. Där har jag hemma. Ja, det, så att, till slut då kom jag rätt i alla fall och fick lämna mitt blodprov. Och allt gick bra och så. Det var en liten kort anekdot som med anledning av den här...
Bra anekdot.
Ja, eller hur? Visst var det. Och... däremot så har jag nu slår mig glömt bort lite grann vad det var jag började med. Gud vad jag känner mig
flatt. Alltså jag tror det kanske var någonting med din semester.
Så, va? Så var det. Just det, det var ju så jag började. Ja, ja. Att jag nu har en vecka själv. Det var ju där vi började. Och då har jag
var film, att du kan titta på film på balkongen.
Och då är det ju så att när man har gjort de här olika förutredningen för att bli utredd, då är det mycket frågor om hur det var i skolan. Och det vanliga för killar som har ADHD är ju att de var väldigt utåtagerande och stökiga i skolan. Men för mig är ju så, det är ju en sanning, alltså korta perioder. Jag hade ju problem när det var byte av typ som i trean på lågstadiet när våran ordinarie fröken blev gravid och vi fick vikarier, då var jag jättestökig. Och det var ju då jag hittade de här breven när jag rensade källaren nu i samband med flytten från lärare, där det stod liksom att jag hade klätt av mig naken och slagit tjejerna i klassen, i klassrummet, och så här slagit någon lärare. Och jag hade ju, det var ju mycket så här brev hem. Varje vecka hade jag samtal med en pedagog och hit och dit.
Ja, det hade jag ju också. Alltså inte bara ett, alltså, vi hade utvecklingssamtal varje fredag.
Ja, men så hade jag också då. Och sen eller jag hade inte utvecklingssamtal. Jag hade ett samtal, kom jag ihåg, med en skolkurator och en specialpedagog, och sen så var det ett veckobrev hem som mamma och pappa skulle läsa hur min vecka hade varit. Det kommer jag ihåg.
Alltså min stackars mamma behövde ta ledigt varje fredag och åka in till skolan.
Ja.
Alltså, så är de här skräckslagen nu när man har en pojke.
Men du kan vara...
Tur att jag har ett fritt jobb.
För sen i mellanstadiet så har ju min lärare berättat, för hon blev sedermera... vi började umgås familjevis med henne, för hon hade en son då i min ålder, och så att det blev att mina föräldrar och hon och några andra föräldrar firade nyår och lite sådana helger ihop, så att då fick ju vi liksom lite mer personlig relation senare, alltså sen när hon slutade vara min lärare, för hon var min lärare i mellanstadiet då, berättat att hon var ju förberedd på värsta helvetet med mig. För att de hade lämnat över och det var liksom så här, här är en av de jobbigaste eleverna och här måste du liksom lägga tid och ansvar och allting. Så hon hade ju verkligen tänkt sig att I'm in for a ride. Men mellanstadiet minns ju jag som en otroligt lugn och harmonisk tid. För då var det ju, jag älskade ju det, sitta i katedern och bara lära mig saker. Liksom. Alltså det är någon som berättar.
Okej, så det du säger nu är att du har varit lugn, men sen så blev din fröken gravid, det vill säga Li och du skilde er. Och då brakar helvetet lös. Men det går över.
Så kan man väl se det. Förändringar liksom är väl inte min grej. Det var ju samma sak sen när jag började sjuan. Då var det ju också så här. Så fort det blev förändringar och det var lite mer löst i kanterna vad som gällde, då var jag skitstökig. Då var det ju återigen sitta i ett specialrum och ha olika lektioner. Och det var liksom hänga i centrum och det var skolka och det blev lite stökigt. Men sen så när det hade lagt sig i åttan, så återigen hamnade det ju att jag satt där i... katedern och inte katedern satt jag inte i. Jag satt i bänkraden och lyssnade på läraren som lärde mig saker om svenska rättssystemet och annat och älskade det. Och sen så återigen gymnasiet, började ju hotell och restaurang. Det var väldigt fritt och det var liksom två olika skolor. Vi hade två dagar i veckan i den kommunala stora kolossen och hade de teoretiska ämnena, och sen så tre dagar i veckan nere på restaurangskolan där vi hade alltså matlagnings livsmedelslära och stod i restaurangen och sånt. Och då blev det ju skitstökigt för mig och jag liksom bestämde mig för att hoppa av, och sen så hela vårterminen så skolkade jag ju, och sen började jag ju samhällsprogrammet på en av de första friskolorna där det var mer som i mellanstadiet. Vi hade hemklassrum, bänklock, man hade tofflor inomhus, det var liksom utbildade lärare som kunde mycket och som stod och doserade om Platon, Aristoteles och Pythagoras sats och annat. Och jag satt som ett ljus och bara älskade det. Så att jag har ju en, jag är ju både liksom ofokuserad och har svårt, men jag älskar ju samtidigt också. Och därför så tror jag att jag tycker väldigt mycket om att försvinna in i en film. Till exempel så älskar jag också att läsa. Alltså läsa är ju också en sån här grej som är, kan vara väldigt jobbigt för många. Mm. Men jag däremot, jag blir ju lugn av att bara sitta och titta på texterna. Och jag märkte att jag ligger och läser och så kan jag liksom ligga alltså i typ 3-4 sidor och bara stirrat på texten, men jag har ändå känt att jag har blivit lugn. Förstår du vad jag menar? Och sen får jag gå tillbaka och läsa om, men jag kan liksom försvinna in i det på ett sätt som jag liksom inte kan göra överallt annars. Förstår du? Att det liksom ändå är att jag är i det. Så att det är ju just en... så jag tror verkligen att man kan ha ADHD och samtidigt slukas upp av olika saker på det sättet. Men det är väl så många som har såna specialintressen att de går all in på någonting specifikt och så kan de koncentrera sig jättemycket på det i flera timmar utan att bli liksom störda av yttre stimuli och annat för att de är så otroligt intresserade av just den grejen. Och det är ju, och för mig är väl det typ film och böcker och vara liksom lite allmänt nyfiken sådär.
Men det du skulle svara på, vad kommer du titta på film nu eller vad ska du göra?
Mm, då är det så att jag har ju min terapeut då som jag går till med någon slags, ja, det har ju blivit mer nu senaste tiden.
Jag ser henne framför mig när du berättar det, för jag har också gått till henne.
Ja, just det. För hon är ju, det var ju hon som var då min och Lis parterapeut. Och jag är ju liksom, hon känner ju mig nu och jag trivs bra med henne. Så att jag går dit. Så att då har jag bokat in nu imorgon, måndag, som är liksom första ensamma dagen på min då vecka. Att jag ska liksom ha ett möte med henne där jag lite grann ska planera in eller planera upp eller liksom få lite strategier för hur jag ska ha den här veckan nu som är otroligt lös i kanterna för mig. För det är ju liksom min största skräck ju, att ha oplanerat och liksom inga förpliktelser som det kommer vara nu. Alltså det är ju min, det är ju min största skräck egentligen. Så att det här, jag ser ju den här veckan som en exponering, alltså i KBT hänseende, att jag liksom nu ska ta mig an den här veckan och försöka att njuta, eller jag ska inte försöka, jag ska njuta av den, att jag är ledig och att jag är ensam och att jag inte har några egentliga planer, och sen så ska jag liksom se vad som händer. För är det någonting jag har börjat märka, att ju mer lugnt jag tar det och ju mer jag försöker släppa kontrollen, desto mer roliga grejer händer. Alltså allt gott kommer till den som väntar. Förstår du? Att det liksom blir, om jag bara tar ett steg tillbaka och inväntar folk runt omkring eller saker, så händer det massa kul grejer. För att min hjärna jobbar så jävla snabbt hela tiden och vill så mycket, så att då hinner liksom inte andra mer riktigt och liksom komma på saker, utan då blir det att man bara förekommer hela tiden, för att hellre förekomma än att liksom förekomma, så att säga. Alltså rädslan för att inte ha någonting att göra gör att man liksom planerar upp massa grejer och så helt plötsligt så ser man liksom inte skogen för alla träd för att man redan planerat upp hela veckan. Så det där är någonting som jag då ska försöka göra den här veckan, att bara liksom se det och typ försöka så här, ja, men du vet, springa, liksom kolla på film, läsa, gå ut självklart lite grann, alltså så här, försöka ha lite kul och sådär, men inte liksom, ja, inte ha så mycket ångest kring det hela tiden, utan bara försöka tänka hur skulle en så här härlig, spontan, trygg person agera. Så ska jag försöka agera.
Ja, ja. Låter asbra ju.
Detta var liksom en lång utläggning om min första vecka som ensamstående pappa utan barn.
Ja, vi kommer ju få, ja, men, för det sa du väl inte att det är 2 veckor nu, men vad sa du, en av de veckorna är du ledig?
Ja, precis, den andra veckan så jobbar jag på Grand Gourmet, så då kommer jag ju dagtid ha fullt upp med att köra runt i Stockholm och leverera
Jag antar att det är lite stiltje på restauranger på sommaren, eller?
Jag trodde det också, men det är ju vissa som är otroligt går otroligt bra. Till exempel Solen, den här nyöppnade i slakthusområdet. Alltså jag åker ju dit med tunga, stora lass varje dag. Du vet, det är grillkål i så stora säckar med grillkål. Alltså de, och de verkar gå hur bra som helst. Det finns ju vissa sådana där sommaretablissemang som verkligen pikar. Men, och det är tydligen inte, alltså det är inte riktigt som det var förr. För förr dog ju sommaren helt, vad jag förstått. Men nu är det inte riktigt så längre, utan det är fortfarande...
Du, nu har jag en räv här framför mig. Jag sitter i bilen på gatan. Det är andra gången som jag poddar och så kommer en räv. Den är så jävla... Den är inte skabbig. Den är bara liksom lite för ung för att fatta att den ska hålla avstånd. Sjukt gullig.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det var länge sedan nu som jag hade, som jag berättade om olika sätt som jag inte kan sköta mitt liv på.
Ja,
det som är taskigt när jag berättar såna här grejer är att jag ofta drar med Sara på olika sätt. Tidigare har det varit till exempel så...
Jo, fast du berättade om din garderob och sånt här. Det var inte så länge sedan.
Vad var det med garderoben?
Nej, eller garderob eller förråd.
Inneförrådet, ja. Va? Ja, just det, det var uteförrådet. Att jag hela tiden är jätterädd att Sara ska öppna där.
Just det.
Och att jag har så här, att jag ändå har ju ett externt förråd på ett annat ställe. Så att egentligen är det bara att de här grejerna som jag slängt in i uteförrådet som Sara inte får upptäcka. De är bara där på som en slags mellanstation. För de ska till... mitt externa förråd. Där jag tyvärr också har slängt in saker. Så att där tänker jag att någonstans kring den 20 augusti, då kommer jag lösa den grejen.
Men ja, alltså det, är ju,
det beror på att Adrian börjar på förskolan den 16 augusti. Sen är det ju 3 dagars inskolning och en helg. Och sen i början av den här veckan när han går på förskola, då, alltså man är ju väldigt, väldigt uppbunden. Jag vet inte om du minns det som föräldraledig. Och det är så otroligt svårt att så här konka och släpa när man har en bebis. Typ omöjligt.
Ja, alltså det är det ju. Det är det ju verkligen. Jag minns ju liksom hur mycket jag hade honom i den här babybjörnen och gjorde olika saker. Och det var ju typ, Jojo bodde ju den ganska mycket. Ja. Och det var liksom...
ja, den är mycket den också, men det har blivit, han är rätt kort för sin ålder, men ändå han lite för lång för att babybjörnen ska vara lika bra. Förut så kunde jag ju, han tyckte det var skitkul att vara med och laga mat, men nu når ju han typ så här, så att han kan stoppa in fingrarna precis där jag ska skära gurkstavar, liksom, så att det blir blandat med tultarfingrar och gurkstavar liksom.
Just det.
Det är inte vegetariskt. Det är inget bra. Nej, men ja, det är en grej, men annars så de största problemen förut var ju så här, det här var ju 6 år sedan när jag inte hade någon hemnyckel på
just det, liksom, just det,
hur
just det,
länge
just det.
Som helst.
Ja, just det.
Och det tror jag fan har hänt här på Rebeckagatan också, för att Sara intalade mig att det var någon slags typ så här säkerhetsnyckel vi hade. Fast det visade sig sen när jag undersökte det att det gick att kopiera på varenda jävla ställe som helst. Man kan ha 1000 nycklar om man vill. Det var också så att jag levde utan, jag minns inte varför, men jag levde utan bankkort väldigt länge. Jag minns inte riktigt så här hur jag löste det. Men det var ju någonting, det var en grej som var rätt nyligen, som jag tror att jag inte har berättat om i podden. Det var att jag fick ett nytt gig som var jävligt bra, att jag skulle börja leda löpargrupper som jag har gjort i 2 år. Men det här var första gången och man visste inte om det skulle alls bli något återkommande.
Nej.
Men jag skulle jag skulle till Göteborg tillsammans med ett företag som heter Spektrum, en man som heter Anders Neumann som du har träffat.
Ja.
Och problemet var att jag skulle direkt vidare därifrån till Kalmar, för jag skulle på cykelläger.
Mm.
Så det var lite så här logistiska utmaningar, för att man kan inte ta med cykel på tåg.
Kan man det?
Om man inte... Nej, eller man kan det om man så här monterar ner den väldigt mycket och har en speciell cykelväska, annars får man inte det.
Jag kommer ihåg förr i tiden, när man, vad gjorde man då? Man poleterade saker.
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Nej, det här är ju alltså,
väldigt länge. Man skickade iväg det.
Ja, men det här är ju sådana här som i, när man har läst sådana böcker, Iva Lo-böcker och sådana. Alltså där, när man liksom skickar saker... Man politerar så att man åker någonstans och sen så liksom så politerar man sina väskor och allting och då hämtar man ut dem på något vis så att man åker liksom.
Först lät som det någonting som du har gjort i din ungdom, men det har du inte gjort.
Nej.
Du har läst om det. Nej, och det kan man inte göra nu. Så att problemet var då att jag behövde, för att klara det här, också så här, det är jättekrångligt att åka tåg ändå från Göteborg till Kalmar.
Mm.
Så att jag behövde åka bil. Och jag vet att jag kan inte sno bilen från Sara när hon är ensam med barnen.
Nej.
Även fast det bara var två barn på den tiden, så kan jag liksom inte sticka fyra dagar och beröva henne bilen.
Nej.
Och så har jag cykeldilemmat och jag berättade om det här för Anders. Och han sa att ja, men fan, det här eventet är ju sponsrat av ett bilföretag.
Ja.
Nu har jag förstått efteråt att det liksom var hans bil som han erbjöd mig. Men han sa att vi åker ner tillsammans. Och sen så bara lånar du min bil, så åker jag tåg upp. Och sen så tar du min bil till Kalmar och upp till Stockholm. Och sen så lämnar du tillbaka den till mig.
Mm.
Asschysst. Och så tänkte jag att det löste sig jävligt snyggt och smidigt. Det är ganska trevlig bil också, verkar det vara.
Mm.
Sen bara typ två dagar för eventet så sa han: du, jag behöver bara en kopia på ditt körkort, för jag måste så här, skriva in dig.
Jo, men det här minns jag. Det här, alltså minnesgoda lyssnare minns nog den här storyn, men jag minns inte alla turer. Men berätta.
Nej, och jag minns att jag kommer på nu att jag glömt en tur, för det var inte alls hans bil jag skulle ta in sen, utan han behövde fixa en hyrebil, men kunde göra det då liksom.
Mm.
Och det var därför han behövde min körkortskopia. Mm. Och jag sitter i trafiken och säger till Anders då att ja visst, det fixar jag. Jag skickar det med typ vändande post. Och sen så la jag på luren och slog i ratten och bara: fan! För jag insåg att jag kommer behöva berätta för honom att mitt körkort gick ut för typ 2 år sedan.
Nej.
Jag kan inte skicka någon kopia. Och så jag fick samla mod till mig och ringa och berätta det här. Det är liksom så här första gången vi skulle jobba tillsammans. Och sen så fick jag då ta vår gemensamma bil och beröva Sara bilen. Och sen redan samma kväll så åkte jag och tog kort så jag kunde fixa ett nytt körkort. Så det var ju bra, för jag fick ända nu. Jag tror inte jag hade haft något nytt körkort om inte det hade hänt. För
men vet du, det här är apropå jobbet. ADHD. Nu ska jag ju liksom inte hålla på och så här lik någon slags nyfrälst så där, bara slänga ur mig saker. Men jag menar, det finns ju solklara drag här av det hos dig. Men samtidigt så är det så här att det som jag tycker är så härligt med det där, för jag har en del sådana i min närhet också, är den här känslan av att så här, det ordnar sig. Alltså det är liksom att ångesten över att... Det var en kompis som jag pratade med igår. Hon skulle på ett ettårskalas. Och hon har köpt en Tesla. Men är ju sämst i världen på att tänka proaktivt. Vilket ju gör att den laddar djur hela tiden. Och då tänker hon sin vana trogna sig, men det går väl att ladda på vägen. Och sen skulle hon åka liksom ut på Värmdö någonstans, var det var, så bara: nej, men det finns ju inga laddgrejer här. Så bara, aha, jag måste vända. Och då hade hon glömt sin väska i en annan persons bil, och i den väskan fanns alla liksom, för hon var ansvarig för någon slags lekar och grejer till det här ettårskalaset, och alla de grejerna fanns i den här väskan som var i den här andra bilen. Och hon kunde liksom inte ladda sin bil för att det fanns inga laddstationer, så hon var tvungen att vända om och sen så sätta sig och ladda. Och då laddade hennes telefon ur, för den laddar hon heller aldrig, så att då kommer hon inte in i sin bil, för att man måste ha telefonen för att komma in i den. Och när jag pratar med henne, då får jag ju liksom jag får ju nästan som ett ångestpåslag av det här. Men hon är så jävla cool i det, för att hon är så van vid den här typen av tillvaro. Så för henne är det liksom så här, allt det här kommer lösa sig. Det kommer gå jättebra. Jag kommer komma lite sent, jag kommer inte ha med de där lekarna, men jag kommer improvisera fram någonting. Det kommer lösa sig, allt kommer bli skitbra. Alltså hon har den liksom vissheten i att det kommer att gå bra. Och det kan jag bli så himla avundsjuk på. För att där har ju mitt så här kontrollbehov och min ångest gjort att jag har ju aldrig hamnat i den där typen av situationer för att jag inte har vågat släppa kontrollen. Och jag känner att jag behöver nu jobba på att vara mer en sån som typ så här, fan, jag har tappat bort mina hemmanycklar, men ja, det löser sig nog. Alltså lite mer så här, att vara lite
vinna
mer
på
så.
Det?
Ja, men alltså, det är ju så här, det är klart att det är jobbigt att så här, tappa bort sina hemmanycklar och alltid så här, ha de problemen. Men om man är en person som liksom är lite öppen, så märker man att så här, stängs en dörr så öppnas en annan. Och jag menar, det är så här, det är klart att i det här specifika fallet så blev det ju väldigt omständligt och jobbigt för dig. Men jag tänker att det finns någonting i den personlighet, i det personlighetsdraget som jag kan behöva i mitt liv. Att vara en person som liksom...
Ja, men det kanske är därför du har sökt det till mig.
Ja, alltså, och jag kan ju tänka, alltså, många av de människorna som jag umgås med är ju sådana. Som är lite mer så här... glömmer saker, är förvirrade, liksom typ så här, har ingen riktig koll, och sen så har jag då fått vara den som har på ett sätt kontroll, men däremot så går ju det lite grann emot min personlighet, för jag märker ju att nu i samband med att jag började medicinera med antidepressiva och jag liksom började jag skilde mig från, alltså skilsmässan från liv var ju egentligen ett steg i att jag började släppa kontrollen, att jag började tillåta mig själv att så här, vad händer om jag liksom bara slappnar av och liksom känner inåt istället för att bara hela tiden försöka betvinga någon typ av ångestkänsla i form av någon typ av falsk känsla av kontroll. Och jag tycker att det finns, trots att du nu ska berätta om dina tillkortakommanden, så finns
precis,
det någonting...
Jag kommer fram till
det, ja, men det finns någonting befriande, och det finns någonting faktiskt som man kan lära sig av att vara en sån typ av personlighet också. Alltså en sån som är... För ofta så blir ju såna personer blir ju så här, du vet ju han är, eller hon är så jävla fuck up som alltid bla 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 bla. Men jag vill liksom sjunga dessa personers lov. Alltså, jag, för att det liksom är... Det är något härligt också med att så här, det löser sig, för det gör det. Ja.
Men sen så är det som du säger väldigt mycket, alltså om man är tillsammans med någon annan eller jobbar tillsammans, så är det väldigt mycket vilka roller man tar. Alltså som John, som jag jobbar jättemycket med, är inte en fuck up och inte strulig, men ändå så är det typ så här, jag är den erfarna på något sätt där, så att jag är ju, har otrolig liksom koll och kontroll i det samarbetet och är liksom så här ordningsmannen, trots att han inte ens är en fuck up som skulle behöva en ordningsman, om du förstår.
Men det här är också intressant, för att jag tycker ju att apropå det där med kontroll, så kan jag tycka i mitt fall så är det så här, jag har ju fokuserat på kontroll över fel saker. Alltså till exempel, du vet när jag hade ville att det skulle vara megastädat hemma. Man skulle alltid komma hem till mig och då skulle det vara som att det var nystädat oavsett tid på dygnet eller veckodag. Då har jag ju liksom lagt all min fokus på det och har kontroll över det, samtidigt som jag typ inte har tjänat några pengar. Förstår du vad jag menar? Nej. Att det blir så här, det blir liksom att man vad heter det? Silar kameler och kastar vad heter,
ja, men det låter väl i och för sig som alltså, väldigt, väldigt så här, mycket som det gamla Sverige, fattig Sverige. Alltså man hade sitt finrum och det var otroligt fint och ingen skulle kunna se att man, hur påvärt man hade det.
Ja. Ja, för att man också så här,
tradition.
Ja, men för att man också försöker då alltså man försöker kontrollera någonting, fast det man försöker kontrollera är egentligen oväsentligt, och sen så liksom så släpper man på. Jag menar, där är ju en jättestor skillnad mellan dig och mig, om vi nu ska bli så här lite mer privata, så är det ju så här, jag menar, du har ju alltid haft, så länge du och jag har jobbat ihop, haft en mycket bättre ekonomi än vad jag haft till exempel, för att du kan på ett annat
alltså,
sätt.
Alltså inte bättre ekonomi, utan att jag alltså det är skillnad på att jag har väl haft en större ekonomi, men inte
jag tror att du har både tjänat mer och haft en bättre ekonomi. Jag menar, alltså, för där har ju jag har ju liksom inte alls lagt någon fokus på den delen av mitt liv. Alltså så här, karriären och sånt. Apropå när man har ADHD och fokuserar på någonting, så har ju liksom jag har varit helt ointresserad av att tjäna pengar. Förstår vad jag menar? Alltså, och det är ju så här, det är ju, kan ju också vara positivt för att man inte vill vara en del av det här kapitalistiska, bara jag ska tjäna en massa pengar. Men det är ju också så här, man måste ju ändå tjäna pengar så att man kan försörja sin familj. Alltså, förstår du? Och då har det liksom, jag har bara sorterat bort det någonstans i min hjärna i något fack där jag tycker att det är ointressant. Och där har ju, så har ju du, så länge jag har känt i alla fall, inte varit. Du har ju ändå tagit ansvar där och varit liksom fokuserat på de grejerna.
Ja.
Och sen,
ja,
struntat i hemmanyckeln typ.
Ja, men också struntat i ekonomi. Alltså jag har dragit in pengar och sen så har jag haft kronofogden efter mig och sånt där. Det är först nu som jag börjar.
Jo, men kronofogden är ju en kvarleva från förr. Alltså det var ju innan egentligen du var en familjefar och sådär.
Ja, både och. Men skitsamma. Listan nu på saker som är, alltså som borde åtgärdas. Vill du höra den?
Jo, det är klart jag vill. Jag vill inget heller.
Nej, precis. Det kanske blir befriande för dig nu. Alltså, den stora grejen, det är vår bil. Mm. Och då är det familjebilen jag pratar om. För min lilla bil, det är också så här underbetyg till vår gemensamma bil. Att min bil har blivit familjens favoritbil. Fast det är en väldigt enkel bil.
Då får du göra så att du refreshar the memory of mig och the listeners. Ni har en Passat, eller hur? Som är den gamla familjebilen. Ja. Och sen så har ni,
exakt,
en liten bil.
Och sen så har jag en Hyundai i20.
Ja. Är den storleksmässigt? Alltså, jag vet inte, vad är det?
Det är en småbil. Det är en småbil och den är enklare. Den har liksom textilklädsel och den har ingen så här, du vet, backkamera eller klimatanläggning. Det är en väldigt enkel bil.
Mm. Och då har ni inte ens AC.
Jo, det har den. Mm.
Det är väl klimat,
men den har, du vet, den har AC, men den har liksom så här så att man sätter på typ, vill du ha en till fyra fläktar, så
ja,
fattar, det är inte så här 18,5 grader.
Ja, jag fattar. Mm.
Alltså det som händer med den stora bilen eller med familjebilen, det är dels så går det inte att öppna höger passagerardörr inifrån.
Det går inte att öppna höger passagerardörr inifrån. Okej. Okay.
Ja, alltså i baksätet. Så att man får, det är lite så här, barnen får tänka på det. För jag skjutsar ju folk hela tiden. Mm. Det är typ min huvudsakliga uppgift i livet. Då får de liksom så här tänka till kring var de ska placera sina kompisar.
Mm.
Och när de placeras fel då, alltså att de får sitta höger där bak, då är det väldigt ofta så att jag får likt en limousinchaufför gå ut och öppna dörren för dem.
För att man kan öppna den utifrån?
Utifrån kan man öppna, ja precis. Ja. Mm. För annars får de så här klättra över.
Mm.
Så att det blir ju alltid en lite... I och för sig så börjar väl barnen liksom vänja sig vid att vi lever ett liv där man inte kan öppna dörren inifrån.
Just det.
Deras kompisar blir mer förvånade.
Att det är lite som när man har... amputerat en ben eller någonting. Alltså till slut så lär man sig att leva med det bara. Så jag har ett ben.
Ja, ja exakt. Också när jag började köra hem vår barnvakt Li. Första gången fick
jag... Och då är det inte min fru, min exfru, bara så att vi redde ut de missförstånden.
Nej. Nej, exakt. Utan det är en annan Li, en yngre. Alltså du har träffat. Jättetrevlig. Första gången fick jag då säga liksom att sätt här till vänster där bak, alltså för jag har ju Adrian fram, för att det går inte att öppna dörren på höger sidan. Och hon bara okej, okay, helt normal familj. Det var också jävligt roligt när hon var här och skulle laga lite mat, alltså jag tror det var när du var här också som hon hade varit här. Då hade hon letat efter en skärbräda. Och vi har ju en låda i köket som jag tycker är liksom självklar skärbrädslåda. Ganska olyxiga skärbrädor. Vi har sån här i hård plast som är liksom vikbara. Jag har bara kommit att tycka att sådana är rätt praktiska, fast jag vet ju att man borde ha en sån här jättestor liksom massiv i körsbärsträ.
Men tycker du att man ska ha massiv i körsbärsträ och typ hacka lök på? Det tycker jag, vill inte jag göra.
Ja, alltså min bästa food-influencer som jag följer, en britt, han har så här en spray, desinficeringsspray.
Mm.
Så att han kör liksom kyckling sen psh, psh, och lite hushållspapper och sen så du vet, sen kör han löken.
Avdelning, avdelning ointressant information från min sida då. Jag bor ju i en lägenhet som är byggd i början på 60-talet och när de renoverade den här för jag vet inte, x antal år sedan så har de liksom behållit alla de gamla stommarna och till skillnad från min gamla lägenhet där jag bodde med Li så där behöll de ju de gamla stommarna till viss del men satte på liksom nya fula luckor och sådär så att det liksom blev bara konstigt. Men där bytte de ut underredet så att det blev liksom standardhöjd och standardmått på ett sätt. Sen är det konstiga mått i sidled för att det går inte in att få in diskmaskiner och sådär. Men i den här lägenheten så är det liksom innan hela den här processen med när det kom ut folk från olika institut och mätt kök och
liksom men det var väl 50-60-talet?
Ja, så den här är liksom precis innan de där standardmåtten finns så att min köksbänk är ju mycket lägre än de traditionella vilket gör att jag blir alltid väldigt förvånad nu när jag är hemma hos folk som har standardhöjd. Bara, gud vad skönt det är för ryggen. Men det har gjort att jag har köpt en väldigt tjock träskärbräda som jag har under och sen så, men sen så har jag plast när jag ska liksom hålla på och skära när jag ska hålla på och skära lök och hacka lök och sånt då sätter jag, då lägger jag liksom en plastskärbräda på den där stora trägrejen.
Jag förstår.
Avdelningen ointressant information.
Ja, nu vet vi väldigt mycket om dina skärbrädsrutiner i alla fall. Det är bra. Nej, men så vi har en låda i köket som liksom den dignar av olika plastskärbrädor. Men hon hittade ett sånt där högt skåp där man ställer plåtar där vi också har skjutit in en konstig skärbräda. Det är en skärbräda som jag hade. Det är en vanlig träskärbräda, men jag försökte spraymåla den vit förut. Den är någon slags furu. Och det var för att jag ville ha den som en sockel till mitt pepparkakshus när jag började med det. Och då hade jag liksom lite fake snö på och då skulle ju den vara vit.
Just det.
Och sen så la jag också en lampa på den, vilket inte var bra för att det brände liksom sönder. Så det är en ful, enkel, billig träskärbräda som är slarvigt. Alltså man kan ju inte liksom måla så, det är inte täckt utan träet lyser igenom och det är väldigt ojämnt färgat. Och sen så är det brännmärken på den. Det var den hon hittade. Alltså hon måste ju tyckt så här, först det här med bilen och sen att man har en skärbräda som ser ut på det sättet. Hon måste ju varit liksom nära att ta med sig Adrian därifrån.
Ja, alltså liksom
starta ett nytt liv med honom.
Ja.
Men det var inte det jag skulle ta. Nästa grej med bilen då, ja, det finns många grejer med bilen, men den värsta just nu, det är att bakluckan inte funkar att öppna.
Alltså, någonstans ifrån?
Jo, men inte där man vill öppna. Man vill öppna den utifrån. Och då är en så kallad trycklist. Det är ju en elektronik. Det är ju elektronisk öppning. Och den trycklisten funkar inte. Men jag har googlat mig fram till att man kan klättra in i bilen. Nu vänder jag mig för att titta på stället där jag öppnar den. Man kan klättra in i bakluckan. Och sen så kan man ta bort varningstriangeln. Och inuti fästet där varningstriangeln sitter, där finns det ett hål med lite diverse elektronik och sånt. Men också en liten, försvinnande liten plastplupp som man kan trycka på för att öppna bakluckan. Så en rutin nu, det här insåg jag första gången när vi var på Eken Cup. Liksom ett hav av olika parkerade bilar och medelklassmänniskor med bakluckor som man kan öppna. För att få ut då barnvagnen så fick jag klättra in och leta efter den här pluppen i varningstriangel luckan.
Som de första trevande sexuella stegen man gjorde när man febrilt letar efter klitoris.
Ja, det här var lika svårt som klitoris för en 14-åring.
Men är inte det, alltså apropå, det här blir också ett stickspår. Är inte det en konstig myt att det ska vara svårt att hitta klitoris? Alltså, kan det ens vara svårt?
Det kan vara svårt om man inte vet vad man letar efter.
Ja, nej, men jag menar, det är ju
för
inte
det
som
det att... som har varit problemet.
Ja, men alltså, ja, så är det väl. Men jag menar, för det kan ju inte vara... Det är ju inte som att det är... Alltså, jag har aldrig fattat den myten.
Min
alltså,
lärare i mellanstadiet, Isabella, berättade att hennes man... Hon var väl kanske 40... 37 kanske hon var. Berättade att hennes man inte hade en aning om vad klitoris satt.
Ja, men det, jag tror...
Alltså, men det där... är ju för att man inte har förklarat. Alltså, det är klart, du har rätt. Att om man säger vad det är för någonting och var det sitter, så är det lätt. Det är en liten känslig ärta som sitter där blygdläpparna möts ovantill.
Ja,
och då
precis.
Kommer man hitta det.
Jo, men jag menar, och därför så blir det ju fel.
Men det är ingen som har sagt det till honom.
Nej, men det blir fel att prata om att man letar efter klitoris. För att det är väl mer så här, alltså för skämtet kan ju inte vara att man letar efter klitoris. För om man vet vad man letar efter och hur det ser ut och var den ligger, då är det ju inte svårt att hitta. Det måste ju, skämtet är väl mer då att man då inte vet överhuvudtaget att det finns någonting som är klitoris och att den är någonting som man ska ägna tid åt.
Jag minns exakt hur det var. Och jag hade ingen. Jag visste att det fanns något som hette klitoris som var känsligt. Och det blandades väl ihop. Alltså jag var typ 13-14. Och det här blandades lätt ihop med något som hette G-punkten, som jag också visste var känsligt liksom. Det fanns något känsligt. Men jag hade inte fått någon förklaring kring exakt var det satt eller exakt vad det var. Utan det var en kvinna som sa till mig: alltså du hittade ju klitoris nu. Och då fick jag lära mig vad det var.
Vet vad jag ska göra nu? Nu ska jag göra en snabb gallup. Jag ska göra en snabb gallup. Jag kommer inte ta med mikrofonen, för då kommer mannen döda mig. Men jag kommer lägga ifrån mig mikrofonen nu, så kommer jag smyga in i hans rum och så kommer jag fråga honom om han vet vad klitoris är och var den sitter. Och så kommer jag tillbaka och så med resultatet. Är du beredd?
Ja, ja, absolut.
Vänta då. Mannen, nu är jag tillbaka. Jag lämnade mikrofonen eftersom min snart 14-åriga son tycker att det är så pinsamt. Men du var ju med. Mm. Så du kan väl kanske redovisa för svaren som jag fick från Manne och Jojo på den här.
Den uppriktiga reaktionen från Manne lät ju som var att han inte hade någon som helst aning. Men sen så verkar det som att han kanske någonstans långt bak i bakhuvudet ändå hade hört begreppet, men var lite osäker på vad det var.
Ja, och var den satt och var den hade funktion. Och vad svarade Jojo på frågan?
Ja, jag hörde någonting med mens.
Jag frågade så här: vad, vet du vad klitoris är? Och då tittade han på mig med tom blick och sen så sa han så här: jag har mens. Ja. Så han förstod ju på något vis, så förstod han.
Ja, fast det var efter att du hade sagt att
det
var någonting med
snippan. Ja, jag sa ju det var någonting med snippan. Ja. Så han nej, men så att okej, då är det ju liksom i min familj uppenbarligen.
Det finns en del att göra där.
Ja, för alltså, att om mannen då nu
ska 26 åren som har gått.
Men om mannen då ska träffa någon tjej nu i det här där, i det skedet där han är nu, så uppenbarligen så skulle han ju inte ha en aning om att det fanns någonting som heter klitoris som man ska stimulera, och då är det ju svårt att veta vad man letar efter. Men om jag däremot
frågan är, det skulle vara intressant om han, vad som skulle vara lättast då, hitta klitoris som man inte vet var det sitter eller vad det är, eller hitta den här lilla pluppen i bakluckan för att öppna dörren som man inte riktigt vet var den sitter eller vad det är.
Framförallt så är det väl, här är väl själva grejen då, att man, om vi säger så här, att öppna bakluckan är en metafor för att ge en kvinna orgasm. Man vet att man vill öppna bakluckan, för det vet man att man ska göra. Och man vet att man vill ge en kvinna orgasm, för det vet man att det, där man hört att det ska vara bra. Men då vet man ju överhuvudtaget inte vad man ska leta efter. Vare sig då, om man kommer till din bil, så vet man inte vad man ska leta efter och hur man ska göra för att öppna bakluckan, för att det liksom är helt dold liksom i någon jävla ficka, något hål bakom någon triangel. Och samma sak då med den kvinnliga orgasmen, att man vet att det är någonting som man ska uppnå, men man har ingen aning om hur man ska göra för att nå dit hän. Så att då är det ju mer att man, om jag förklarar för Manne att klitoris sitter där och där och den här funktionen, och det är så man ska jobba med den, och att och du säger till Manne, kan du hämta barnvagnen ur bakluckan, du måste trycka på knappen som sitter där och där och göra så och så. Alltså då är det ju liksom inget problem längre. Så problemet är ju inte att hitta klitoris eller hitta knappen på din baklucka, utan problemet är att man måste veta om dess existens och hur man ska hantera den.
Ja, visst. Men i och för sig så fick jag förklara för Sara hur hon skulle göra, och hon,
alltså med klitoris.
Nej, med bakluckan. Och hon lyckades inte.
Okay. Nej, men det kräver väl träning. Det kräver väl träning, tänker jag också.
Jag letade bara efter någonting i tomrum. Jag bara läste på ett forum att det skulle finnas någonting. Liksom. Mm. Ungefär som man kan läsa på ett forum att det finns någonting som heter klitoris.
Ja.
Att jag har ganska mycket fallenhet. Förlåt för skryt. Men förutom då att man ska hitta den där lilla grejen, så måste man också tillsätta ett tryck, vilket är svårt i den vinkeln man är när man är inkrupen där.
Mm.
Så måste man liksom, alltså det krävs ganska mycket muskelkraft, för att man har inte så mycket hävarm för att trycka upp bakluckan. Jag tänkte ju när det här hände, för att det slutade funka för kanske en halv månad sedan, att det skulle, att det var värt att fixa en verkstadstid för ganska fort.
Ja, det skulle jag säga är, där ligger väl, alltså, alltså
men nu tycker baksidan, jag att det börjar funka ganska bra.
Mm.
Det funkar ganska bra att om man inte orkar ibland, om det är något mindre, då kan man ju fälla ner stolsraden och lasta från passagerardörren.
Ja.
Så det funkar rätt bra. En annan grej då på listan, det är att vi har ju sedan 3 år tillbaka ett underbart landställe på en ö.
Mm. Ja, jag säger ingenting. Men ja, det har ni. Mm, det stämmer.
Det heter Länsö. Det var ju exakt 3 år sedan. Det var ganska sent på sommaren, alltså precis efter midsommar, som vi var på visning första gången. Och det var helt förtrollande med de här kossorna i skärgården som betade på strandsluttningar.
Men menar du att
kobbar och skär?
Menar du att strax efter midsommar är ganska sent på sommaren? Det tycker jag känns alltså, det känns
alltså, för att sälja ett hus, för att sälja ett sommarställe.
Ja, det tänkte väl. Ja.
Alltså man borde sälja det kanske i april. Mm. Vi var där på visning 25 juni kanske, för 3 år sedan.
Mm.
Jag blev otroligt förälskade. Den här härliga liksom balkongen som fanns där man kunde blicka ut över ängarna och den egna lilla piratbryggan som i och för sig var ett dåligt skick men ändå liksom en egen brygga och allt det där. Och det var ju en härlig smekmånad, för det var ju, om man var på ett sånt ställe som folk innan hade också misskött ganska grovt, så var det liksom så här deras ansvar. Det pratades om så här den här ohändiga gotlänningen Eddie som hade bott där förut, som hade mest supit och inte hade tummen mitt i handen liksom.
Mm.
Så ingen skugga föll på oss, utan vi var ju liksom det unga paret som fick ta det lugnt och bida sin tid och som säkert skulle lära sig jättemycket om hus och bryggvård.
Ja, jag minns ju hur nära du blev eran granne där, Pelle, som hjälpte dig med allting.
Ja. Mm. Precis, och ibland så var det så att man inte hann klippa gräset, och det var lite känsligt. Alltså om vi var borta just så här i juni växer det ju jävligt fort. Om man ska ha en gräsmatta som ska vara godkänd av grannarna, så ska man klippa den typ var femte dag.
Just det.
Sen någon gång framåt juli, då räcker det kanske att klippa det en gång i veckan. Var tionde dag till och med kan man stretcha det till.
Mm.
Nu har vi lite bebis och det har börjat kännas som att det är ganska jobbigt att vara där. På det sättet att vi har liksom ingen tvättmaskin där. Man ska ta dit och tillbaka lakan som man ska tvätta. Och det är ett jävla liksom konkande, och man ska åka till fastlandet med båt och handla och sådär. Så att vi har lite grann förträngt, fast det är ett väldigt trevligt ställe, så eftersom vi inte har pallat åka dit så har vi lite grann förträngt att vi har det. Tills det var en kvinna som följer mig på Instagram, som har ett sommarställe på ön, som skickade en bild på hur det ser ut, som skrev att vi saknar er på Länsö. Titta på er gräsmatta, det har blivit en äng nu.
Mm.
Och då vet ju jag hur känsligt det är för grannarna när man liksom inte har klippt det på 2 veckor. För att det liksom så här känns oskönt för dem. Och nu
det finns ingen sån här, det finns ingen sån här magisk gräns. Som jag vet ju, när man hade en kortklippt frisyr, så finns det ju liksom en gräns när det är oklippt fram tills när det blir så här, okej, men nu är det en ny frisyr där det liksom är lite en längre. Det är inte samma grej med gräs, att det är så här, nu är det oklippt, men sen så är det så här, ja, men nu är det en vacker äng. Det finns ingen sån grej att det liksom är alltså, lite pittoreskt liksom, att
det är intressant att du frågar det, för att samtidigt som grannar blir helt fucking tokiga på det, och förut så har ju de har ju klippt, alltså när de har tyckt att så här, oj stackars dem, alltså förra sommaren, vi var inte där så mycket, de visste vi hade fått lite bebis. Herregud, de har liksom en åkgräsklippare, vi klipper deras gräsmatta. Mm. Nu är det som att så här, man förstår att de har låtit det bli den här ängen med midjöktgräs. Är nu är vi så jävla trötta på de här jävlarna som aldrig är här och som inte sköter någonting. Nu är liksom smekmånaden är fucking over. Vi orkar inte mer.
Nej.
Så man förstår när man ser den där bilden, liksom, man har stoppat huvudet i sanden, man förstår att så här, vi är inte där, men ändå så påverkar vi andra människor.
Just det.
Och jag har ju låtit saker förfalla förut. Man kanske har köpt någon gasolgrill som har stått och rostat. Men nu är det ett ställe med flera uthus. Och
just det.
Det är någonting lite större skala. Samtidigt som att jag har sett nu, det är en trend i Stockholm men också i hela Sverige, att inte klippa.
Just det.
Jag har börjat fota skyltar, för det är så här bra ångestlindring. Alltså dels så här privata utanför OKQ8, så står det liksom att här brukade vi klippa gräset, men det har vi slutat göra för att vi värnar om den biologiska mångfalden och det här ska ju vara en vacker äng.
Jo, men jag har ju hört om det här på Odla i P1 också. De har pratat mycket, ja, om, mycket om att man ska låta gräsmattan vara för att det blir liksom blommor och det blir fjärilar. Och sen är det också så, jag fick höra något, alltså att en gräsmatta, det här när det luktar liksom så här nyklippt gräsmatta, det är, ja, så här som det kan göra, det känns så här väldigt somrigt och sånt. Det är ju egentligen gräset som skriker av smärta för att det liksom har blivit åsamkat skada, och det är då de utsöndrar alla de här dofterna för att det liksom är så här, vi håller på att dö, ja, här, nu är det liksom kaos och varning liksom, och vi förknippar, ja, det är lite som att typ så här man ja, vad kan man jämföra det med? Att man skulle ta doften av typ lik och bara, åh vad härligt liksom. Det är staplade lik i vardagsrummet. I love the smell. Eller I love the smell of napalm in the morning. Alltså lite samma Robert Duvall där i Apocalypse Now, när han, när de ska hålla på och bränna ner hela Vietnam med napalm, och han tycker att det är underbart.
Ja, nej, men det är ju så att gräsmattor är otroligt, otroligt artfattiga. Det är liksom ingenting där insekter trivs. Så att för mig blir det en slags terapi.
Förutom en, förlåt jag avbryter det hela tiden. Ja. En insekt.
Hela tiden.
Det är inte en insekt i för sig, det är ju en myra. De här jävla ättermyrorna, de här helröda som bits, de trivs i kortklippta gräsmattor. Fy fan vad vidiga de är alltså.
Okej.
Okay. Mm. Bra, förlåt.
Ja, det är ingen rolig alls. Och Stockholms stad har ju det som är grej att allting som de har klippt ska nu vara ängar. Och så står det också så här att nu kanske det är fult, förlåt för det, men om några år, det tar typ några år innan hela den här artrikedomen, alltså den potentialen uppnås.
Just det.
Så att jag funderar ju på så här att åka ut i alla fall till länsen, för i alla fall sätta upp de här skyltarna, här anlägger vi en äng. Och också att så här, kanske rikta udden mot grannarna. Det kanske inte jag som är sjuk i huvudet, utan ni som håller på att göra en så himla artfattig miljö där bara små pissmyror trivs.
Men det här är ju jätteintressant, för då skulle ni kunna göra, för jag antar att det ändå kostar en del att ha det där stället. Och ni skulle kunna, ja, se det som ert bidrag till liksom artrikedomen och den miljömässiga mångfalden, att ni har, ja, köpt mark på en ö i liksom, vad är det, Roslagens skärgård, där ni liksom då låter det bara få vara och utan att göra någonting och låta naturen ta över ja, för att det är liksom ert bidrag. Alltså det skulle ju kunna, jag tänker mig att det ändå är, även om du är bra på att stoppa huvudet i sanden, så borde det vara, även om du inte har mitt kontrollbehov och min liksom ångestproblematik kring sådana där saker, så borde det ändå ge upphov till en del vakna minuter innan du somnar att tänka lite grann på pengarna som läggs på det stället och på olika,
nej,
saker.
Nej, alltså det är grannarna som ska tänka, vad håller vi på med? Varför klipper vi gräset?
Jo, men det är det
varför
jag menar. Alltså, du kan ju tvinga över det dit om du liksom styr om skutan, synapserna i hjärnan, ja, att du mer tänker att du gör världen en tjänst, och att visst, det kostar så här mycket varje månad för mig, men det är ändå någonting positivt för världen och för miljön, det jag håller på med. Istället för att tänka, gud vad sjukt att vi lägger x antal pengar varje månad på ett ställe där vi A, aldrig är, B, gör att det ser för jävligt ut för grannarna och vi får folk emot oss så att säga och framstår som sjuka i huvudet.
Ja, exakt. Men ja, så där tar listan slut. Men jag tycker det är spännande med det, som alla de här skyltarna nu som sätts upp av då OKQ8, Stockholms stad och alla andra runt om hela landet, de här ängarna, att det är någonting som klingar lite falskt. För det passar ju för bra med en annan agenda som är att anställa mindre folk i parkförvaltningen och bränna mindre bensin och liksom så här. Det som jag alltid har stört mig så jävla mycket på, de här så här förnumstiga anslagen som sitter på hotelltoaletter. Typ, vi tänker på miljön, gör det du också, återanvänd din handduk.
Ja, precis. Och det är ju bara man tänker att
det är ju sant att det är bra att det är återanvända handdukar, men så här, det ni vill, ni inte tänka på miljön, utan att det ska bli billigare för er att driva hotell så att ni ska få lite bättre vinstmarginal.
Just det. Men alltså det ena behöver ju inte utesluta det andra, tänker jag. Alltså att det kan ju vara så här, alltså för att det, apropå med vad det är att vara människa, att det är så här, man kan ha massa goda intentioner, ja, men sen så handlar man inte därefter. Men sen så är det så att ibland blir det ju så att de liksom att vad säger de ekonomiska incitamenten går hand i hand med någonting som är bra för miljön liksom. Alltså, så här, mm. det behöver ju inte alltid vara så att negativt.
Jag håller med, och det är väl en bra så här, norm att utmana det här med att det ska vara kortklippt överallt.
Ja, så är det ju.
Bara det inte blir för igenvuxet överallt.
Nej, men det är ju dumt om man är såhär liksom
spontan lek och fotboll och sånt där fortfarande.
Det är ju dumt om man tänker så här: nej, men vi sänker priset på bensin och vi släpper ut mer avgaser, men samtidigt så låter vi några gräsmattor växa, för att det blir såhär, ja, då sparar vi både pengar och sen så får man någon slags såhär goodwill och så vidare. Det är ju, det ena behöver liksom inte utesluta det andra, så att säga.
Du, vet du, nu är klockan 10:11. Jag fick precis ett sms från Sara. Det betyder att hon är vaken. Det kan betyda att Adrian också är vaken. Alltså, han är en sån forsbergare, för att han har också lyckats så här, typ vända på dygnet och sova till 10:11 på morgnarna, som forsbergsbarn ska göra på sommaren. Mm. Rut sov till 12:30 igår. Mm. Se hur länge hon sov.
När somnar de då, på kvällarna eller på nätterna?
Alltså Adrian somnar ju kanske vid 10:30, och Rut vet man aldrig när hon somnar.
Nej, hon löser det själv liksom, så
att hon skrev ett sms till mig klockan 3:36 i natt: kan jag få Alvedon akut?
Mm-hmm. Okej.
Det såg ju inte jag, men jag hörde när hon kom in och bad om det.
Japp, alla har vi våra sätt. Vad gör hon på nätterna? Sitter och förlurar?
Alltså hon verkar ha det asmysigt på nätterna. Hon pärlar och kanske lyssnar på en ljudbok.
Mm. Ja, det låter ju som en trevlig tillvaro. Ja. Jag måste ju hjälpa...
Förra sommar så kollade du på Stranger Things.
Jag måste ju hjälpa Jojo, för att han har ju inte den här förmågan att kunna sova ut. Jag hade en kompis över i fredags. Vi satt på, gissa var, på balkongen. Och då brukar ju Jojo oftast, om han typ går och lägger sig, så brukar han ju kunna somna av sig själv liksom. Men då märkte jag att när jag kom in vid 12, när min kompis hade gått, då låg han liksom fortfarande och stirrade in i TikTok på sängen. Och det är inte jättebra, för att då vaknar ju han tidigt dagen efter, och sen så är han inte sitt bästa jag, så att säga. Så han kan behöva hjälp. Mannen däremot, han sköter sig själv, och han är ju en morgonmänniska. Alltså det är ju uppenbart. Jag menar, om han är hemma själv så här nu, så då somnar han ju vid 10:30 och vaknar vid 8 liksom.
Iris är också en extrem morgonmänniska. Alltså hon kan vända på dygnet på sommaren, men annars när hon lever sitt vanliga vardagsliv, alltså när hon går i skolan, då vill ju hon gå upp svintidigt.
Just det.
Och det gör att när hon sover med kompisar så lider hon så mycket av att hon somnar alltid först och missar mycket av det sociala.
Just det.
Så nu har hon börjat få ta koffeintabletter av mig, för att, och då kanske hon liksom så här, det funkar ändå inte riktigt för hon är så trött, men hon kanske kan vara vaken en halvtimme till och bara missa några timmar av det roliga umgänget.
Och det där tror jag var signalen för att vi ska runda av det här samtalet innan vi får allt för många sosanmälningar på oss.
Eller somnar.
Ja, precis.
Hörru, tack för idag.
Tack för idag. Vi hörs om en vecka. Hej. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.